Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi, och dig,
Anna-Karin Wyndhamn.
Hur är läget med dig?
Lite stressat faktiskt.
Stressat?
Ja, men det är mycket saker som ska göras den här veckan och så. Jag är ju ute och besöker lärarstudenter och så i mitt vanliga jobb. Inte poddar. Och det är väldigt roligt, men det innebär också en hel del logistik för att få det att funka med lärarutbildarens schema, studentens schema och mitt schema och så. Men det är kul.
Det är intressant ordvalen då, att du är stress, att du känner stress. Visste du att liksom mellan 1993 så nämndes ordet stress 500 gånger i brittiska tidningar? Och år 2000 då, mindre än ett decennium senare, så var det uppe på 23 000 gånger. Mm. Och jag trodde att stress var, alltså så här, innan jag lärde mig det, så trodde jag att stress var som att alla visste vad det var från början och att det var bara som ungefär som gravitation, sådär. Men det är det alltså inte, utan det är ett sätt att beskriva en känsla som, man kan ju tänka sig att folk var stressade förr i tiden också.
Till exempel stressade över att om de skulle hinna fälla ett djur så att de hade mat till familjen. Den typen av stress.
Precis så. Ja. Så långt tillbaka tänkte jag också. Jag tänkte mer kanske lite typ mer att man kanske sa jäktad, säger man nog inte lika ofta.
Nu. Nej, ja, men det gjorde man förr, tror jag.
Ja precis.
Eller att man men känner du ofta stress?
Ja, jag känner ju ofta att jag är stressad. Jag är stressad över det här. Man är stressad över det. Mm. Man har ett sätt, man har liksom ett så här språkbruk om hur man ska förstå sig själv, som är väldigt, väldigt influerat av terapi och terapikultur. Ja. Och det där, även när man blir medveten om det och man börjar få syn på det, så är det svårt att sluta använda sig av det.
Ja, jag skulle gå så långt så att säga att man ibland för en inre monolog med sig själv också i den formen, i det språkdräkten. Alltså i psykologens, man är sin egen inre psykolog på något sätt. Där man älter om sin eventuella ångest, stress och illa psykiska mående.
Trauma.
Ja, precis.
Hur många trauman har man och sådär, man går och samlar runt. Man har inte minnen, eller såhär, man var med om jobbiga saker, utan man har barndomstrauman. Det är många som pratar så.
Precis. Men saken är att jag ska ta ett konkret exempel på hur det här språkbruket migrerar in i situationer där det egentligen inte alls har att göra, finns fog för det. Vi diskuterade, jag och min dotter, med skolan huruvida situationen i klassrummen var bra eller inte, eller om det var så att det fanns, att säga, stök och störningar och liknande. Och då kom frågan om man kanske skulle byta klass upp som ett alternativ, från mig och min dotters sida då. Och den här diskussionen pågick under en period, men landade bara i att hon fick som förslag från en av lärarna att hon kanske skulle kunna gå till kuratorn och prata. Men nu var det ju så att det var inte hon som hade några problem egentligen, utan problemen var i gruppen eller i de sammanhang där hon befann sig, där man inte, så att säga, höll efter ordning, regler, de roller som finns i ett klassrum där läraren styr och leder gruppen. Men lösningen sågs då ligga i att få gå och tala av sig kring detta. Just och det. Möjligen söka skälet till oron eller misstrivseln i sig själv istället för i praktiska omständigheter.
Alltså det är väldigt typ, alltså det är just den här jag kommer ihåg när mindfulness började komma allt mer. Då var det en del, särskilt på vänsterkanten uppfattar jag det som tyckte att det var, vadå, det är inte, du behöver inte bli mer mindful, alltså att bara koppla loss och inte låta sig styras av känslor och liksom frigöra sig från negativa tankar och sådär, utan du behöver förändra din arbetssituation. Sådär, det var det många som sa. Och jag tyckte väl att alltså, man kan väl göra både och då. Men nu är väl nog mer och mer lutat åt att vi har en, alla ska hela tiden liksom hitta ett sätt med så här coping strategier, hantera sig själva, sina egna negativa känslor inför att de inte kan koncentrera sig i klassrummet. Ligger inte det väldigt mycket hos en själv att man har svårt att fokusera egentligen? Mm. Nej, det gör det kanske inte om det är någon som står och skriker i ditt öra. Sådär. Men det är så vi lär oss att tänka hela tiden. Du kan hantera dig själv.
Mm. Exakt. Och det har kommit faktiskt som av en händelse en ny bok av den amerikanska journalisten Abigail Schreier som tar upp just det här. Du har ju intervjuat Abigail i Rak Höger-podden i samband med hennes förra bok Irreversibel skada, som där hon då fördjupade sig i explosionen av unga flickor framförallt som upplever könsdysfori i samband med att de går in i puberteten. Och nu har hon skrivit en ny bok som heter Bad Therapy, Why the Kids Aren't Growing Up, där hon just tar upp det här som du och jag inledde med att tala om. Mm. Varför är det så att man så väldigt många unga, framförallt tonåringar, går i terapi? Varför rapporterar de att, eller varför anger de att de mår dåligt psykiskt? Varför finns det en diagnosexplosion kopplat till detta? Varför är så många unga på medicinering som ska, alltså psykofarmaka helt enkelt, som ska lindra ångest och stress? Det är frågor som är hennes ingång, skulle jag säga, i boken.
Mm. Och det är intressant med den här boken, det är också att hon har pratat med väldigt, väldigt många föräldrar. För det här är ju en sån där bok som, beroende på vem det är som skriver den, kan vara på olika sätt. Ett sätt är ju så här, alla de här snöflingorna. När jag var ung, då fick vi minsann gå till skolan och det var minusgrader.
Men det var ingen som frågade hur du mår.
Nej, utan om det var någon förälder som var närvarande, då var det bara för att ge en örfil innan man gick hemifrån. Och vi blev ju fantastiska människor ändå. Ni behöver bara rycka upp er, ni är privilegierade. Hon har delvis ett annat anslag. Hon är ju nyfiken på varför det är så här. Och hon är genuint nyfiken, upplever jag det som, inte bara att hon är inte bara ute efter att så här äga the libtards eller liksom de konservativa eller något sånt där, utan hon är genuint förbryllad över varför är det så här, vad är det som har hänt?
Precis, och till skillnad då från en annan som har intresserat sig mycket för ungas mående, Jonathan Haidt, som är socialpsykolog och har skrivit många böcker på det här ämnesområdet. Han ser ju framförallt användandet av smarta telefoner, iPads, sociala medier överhuvudtaget som den primära källan till att unga mår dåligt idag. Och hans lösning är då följaktligen att om man hade höjt åldersgränsen för att få lov att använda vissa appar, hade man väntat som förälder med att köpa en iPad eller en smarttelefon till sin unge, så hade de inte fallit in i ångest, stress eller självskadebeteende i så hög grad som nu sker. Jag tror att han har rätt på ett sätt, men jag tror att Abigail Schreier är närmre svaret genom att hon söker flera olika delorsaker till den utvecklingen vi ser. Och en sådan är då att föräldraskapet har ändrats under många, många decennier i västvärlden, från en mer auktoritativ föräldraskap till en slags överbeskyddande å ena sidan, men också en så att säga kompisföräldraroll snarare än den vuxna som sätter gränser och ger ramar. Håller du med om det eller ser du det på något annat sätt?
Jo, nej, men bara ta det med Jonathan Haidt. I The Rest Is History, i den podden, säger de när de nämner människor som ofta nämns att friend of the show, och han får väl sägas vara friend of the show. här. Jag tror att jag har nämnt honom många gånger, du också gjort det.
Jag också.
Och tycker han är bra, han har skrivit jättebra böcker, men han är lite av en repig skiva vad gäller det här med smartphones. Det är inte det att jag tror att han har fel, jag är själv lite av en amish person i hur jag liksom, vad jag tror är bra för människor vad gäller digital teknologi. Däremot så det blir nästan som att vi har ju sett, det fanns ju patologi, vissa av de här sakerna går längre tillbaka, alltså utvecklingskurvorna går längre tillbaka. Könsdysfori, där tror jag att det kan vara till exempel ett starkare case för att det är där, att det har påverkat att du har möjlighet att hitta väldigt specifika nischade grupper som sen sprider vissa tankar och föreställningssätt att vara på. Och det, där finns det ganska väl belagt. I hennes förra bok, Abigail Tries förra bok, så visar hon på det. Däremot så är det ju när det gäller mående och sådär, då är det ju inte sen 2013 bara som det har blivit sämre, utan det är över längre tid som unga har mått sämre. Och då tror jag hennes liksom, både föräldraskapets liksom, förändring men också familjesammansättning. Vi har många växer upp och är enda barnet idag till skillnad från tidigare. Man har också färre släktingar man är omgiven av. Man har människor är omgivna av färre sociala kontakter överlag. Och sen också som jag tror i hennes huvudtes, eller en av de huvudteserna, det är också att vi har ett helt annat sätt att förstå oss själva på idag. Och det är den här terapikulturen som jag tror, den tesen tror jag mycket på också. Att det är en stark förklaring. Det tror jag, det är ju någonting som är kanske förstärks av sociala medier, förstärks av smartphone och alltså sådär, men och har du färre kontakter, är du ensam barn och så här, du blir mer beroende av den typen av teknologi då kanske. Men jag tror den här terapikulturen är ju kanske den viktigaste beståndsdelen i det här, i hur barn upplever sig själva och även deras föräldrar upplever sitt föräldraskap och sig själva.
Ja, precis. Och där hon är ju inne på att det också är andra omkringliggande institutioner som är viktiga för ett barn som har anammat samma psykologiserande eller terapeutiska prat in i hur de möter och ser barnet. Så att det inte bara föräldern som agerar på det sättet och är överbeskyddande, och i det fall barnet faktiskt går hos en psykolog så möter man det givetvis där också, utan även i skolan. Där lärarrollen har ju förändrats, det vet vi att den har gjort i Sverige, men att på en bredare liksom, kulturell förändring så har utbildningsinstitutioner i väst blivit mer benägna att anamma då att man talar om det sociala eller att man efterfrågar barnets känslor hela tiden. Hon har några exempel i boken där hon berättar till exempel om en skola i Salt Lake City där läraren öppnar en mattelektion med att fråga alla elever vad, om det är någonting som har gjort dem riktigt, riktigt ledsna innan på dagen, tidigare på dagen. Om de får liksom, de ska då landa i en känsla i tanken, det ska bli mjukt och fint och så. Men det här får till följd att flera av eleverna räcker upp handen och berättar om någon har föräldrarna just i en skilsmässa. Någon annan är ledsen för ett husdjur som har dött eller något liknande. Så att flera av barnen faller i gråt som effekt av den här mjuka, känsloladdade uppstarten som läraren hade tänkt ut. Just för att inte vara auktoritativ utan vara mjuk och inkännande och empatisk. Och där tror jag också att Schreier har en bra poäng i att det är inte fel att rena vissa sammanhang från den typen av känslokladd. Och att istället befria barnet från att känna en massa i varje given situation. Det kan vara skönt att slippa tänka på eländet man har hemma, om man nu har ett sådant, och få lov att vara där bara för att göra helt andra saker.
Men det där är en det där är väldigt viktigt också, som hon säger, att vi har en tendens När det gäller medicinska interventioner, det vill säga att man sätter in en medicin eller du opererar dig. Vi hade ju Agnes Wold som gäst i podden, och en sak som hon påpekade där, om jag inte minns fel, är att du mår inte bättre efter en intervention i regel, utan alltså, än vad du hade gjort om du var frisk, så att säga. Utan det är det du kan komma upp till en högre nivå. Men det är inte så här att du, om du har blivit av med ett inre organ och du får en intervention eller medicin, ja, du överlever och du mår bättre än vad du hade gjort om du inte fick den interventionen, för då hade du kanske dött. Men du kommer inte få en högre livskvalitet än om du hade sluppit sjukdomen till att börja med. Det här var en kritik hon hade då mot hur man behandlar könsdysfori, att en del studier antyder att man mådde mycket bättre efteråt. Och efter att ha kollat på många av den sortens interventioner så tyckte hon att det här är väldigt konstigt. Men när det gäller terapi och när det gäller den här typen av frågor, så har vi en tendens till att tänka att det är alltid bra att ställa de frågorna. Hur mår du? Hur känns det? Har du varit med om något jobbigt? Att man ska så här, den här typen av terapifrågor. Det är också en intervention i en människas liv där du sätter igång tankar. Och särskilt när det gäller vuxna människor så kan man ju förstå om någon håller på så. Då är det här, man kan skoja om det ibland. Att, ja, men hur mår du egentligen? Att man förstår att de försöker få manipulera en till någonstans. Men ett barn förstår inte det på det sättet. Så när man ställer de här typen av frågor till barn, när man lär dem att de ska tänka på det här sättet, känna på det här sättet, och de inte från början har ett behov av det, det vill säga de är inte sjuka, deras pappa eller mamma har inte dött, det är ingen stor traumatisk händelse som har skett i deras liv, så tränar de ändå till att tänka på ett visst sätt.
Yeah.
Och det är inte ofarligt, och det är inte positivt, utan det är tvärtom en kulturell förändring, menar hon.
Men hon är ju inne också på om det som vi talade om nyss är den lite så här långsamma förändringsprocessen som vi då ser effekten av nu genom att väldigt många unga tonåringar går i terapi eller är på får någon slags medicin för det emotionella tillstånd de upplever och det lidande de har. Så tittar ju Schreier också på lite så, trender i tiden just nu, där det finns ett sorts föräldraskap då som, eller en föräldratrend som heter gentle parenting, som går ut på att man bara ska, så att säga, möta och bekräfta barnet i, det här är ju besläktat med det vi talade om innan, man ska möta och bekräfta barnet i den känslan barnet har. Som barnet får ett vansinnesutbrott för att kvällsmaten som serverades inte var det som barnet hade hoppats på att få, så ska man inte, som man kanske gjorde förr, säga att men nu får du faktiskt äta det jag har lagat. Det här är det blir ikväll. Så tig nu och ät. Utan man ska förstå och känna in den besvikelse som barnet känner inför det som ligger på tallriken. Mm. Och de allra flesta som kan tänka förstår ju att det här gör ju inte barnet något gott. Det här gör inte att barnet går att ha i möblerade rum på sikt, utan blir helt enkelt en jobbig individ att ha att göra med. Ändå är det en trend. Och jag har så svårt att förstå hur den trenden kan få fäste. Och att man liksom kan säga en sån sak som att nej, men jag tror på det här med gentle parenting. Jag fattar inte det, ärligt talat, Iva.
Nej, men det, jag tror att det är ett ord här som du har använt flera gånger, som hon använder, som jag har lite problem med, och det är det auktoritativ.
Mm-hmm.
För det är den här klassiska uppdelningen som, jag kommer inte ihåg boken hon citerar, men det är den klassiska uppdelningen av föräldraskap i tre kategorier.
Just det.
Och det är auktoritärt föräldraskap, och då är det man sätter upp regler, och det är kyligt och hårt. Och sen är det låt gå föräldraskapet, det vill säga man, det är väl det som ligger närmast gentle parenting, ja, kanske, fast det här är en äldre typologi. Och sen är det auktoritativt föräldraskap, och det är då att du sätter gränser, men du är också kärleksfull och sådär. Men problemet är ju bara att det är lite som det här galtanskalan, att det är ond-god-skalan. Det här är liksom, det är ingen som vill vara auktoritär, det är ingen som vill vara låt gå, alla vill vara auktoritativa. Och med gentle parenting, så om man ska stilmäna det, då är det ju att du vill ha en nära relation till barnet där du är lyhörd för vilken personlighet barnet har, och du vill på något sätt att barnet ska vara med på och förstå varför man gör saker. Mm. Så att du får legitimitet på något sätt i det. Och att du är så här, barnet ska känna att man är sedd och inte negligerad. Och de delarna av det, liksom om man tänker ett barn som är, beter sig väldigt frustrerad och kastar saker omkring sig.
Mm.
Då skulle det då den här nidbilden eller som karikatyren av en auktoritär förälder skulle bara ta barnet, lyfta upp barnet på sitt rum, kanske ge dem, om det är USA då, spanking. För det är fortfarande ganska många föräldrar i USA som gör det. Och då är den här låt-gå-föräldern skulle väl bara strunta i barnet kanske. En gentle parenting, då handlar det väl om att gå in i den situationen då och säga,
och bekräfta.
Jag förstår att du är frustrerad. Mm. Jag kan förstå att du är frustrerad. Men när du gör så här, sådär. Och
ja.
Jag menar, i vissa avseenden så är det ju dit vi har kommit i hela vår kultur. Så det är inte bara i föräldrabarn, utan men det här har vi pratat om i skolan.
Ja.
Att man inte, lärare inte klarar av att lösa situationer för att alla hårda gränser, allting som upplevs som ett straff, tror vi kommer skada barn, skada unga och även vuxna för den delen. Att man tror att straff skadar. Och det här är ju liksom en kulturell förändring som har varit på gång sedan, jag vet inte hur länge, men det är även hur vi ser på fängelsestraff och liknande. Att man har kriminalvård. Mm. Heter det. Alltså allting är på något sätt, det bästa som man kan göra i princip i alla situationer är liksom en kram. Det är det som löser det mesta.
Mm. Jo, men och till det hör väl också, för att liksom vara kvar i den där situationen när barnet får ett utbrott och måste berätta att den inte vill äta det som är serverat eller sånt. Det är en enkel situation som alla med barn kan ha varit med om någon gång. Men jag tänker mig att ett föräldraskap, förutom att det är det du beskriver naturligtvis, att man på något sätt försöker begripa sig på hur ens unge funkar och vad som triggar eller inte triggar och hur man kan lugna en situation och sådär, så handlar ju också föräldraskapet om att ibland, inte alls särskilt sällan, lära barnet att hålla tillbaka. Mm. Det där behöver du inte berätta. Det där behöver du inte skrika eller säga eller upplysa oss om. Vi behöver inte veta att du inte gillar det här. Och sådär. Men i den trend som Schreier beskriver så ligger ju just att allting ska vältas ut och sägas ut. Och mötas på något sätt av vuxenvärlden. Mm. Och jag tror att det är ganska ofta jag har haft gäster där barnen talar om vad de inte vill äta av det som serveras på middagsbjudningen och sådär. Och det kan man ju tänka sig att nu blir jag den där gamla tanten som du berättade om inledningsvis som säger att så där var det verkligen inte när jag var barn. Då fick vi inte säga så. Eller hur? Utan då skulle man hacka i sig det där i äckliga patén eller vad det nu var som serverades.
För livet, det är en metafor för livet. Du kommer att behöva hacka i dig så mycket skit. Och om du måste visa vad du känner hela tiden, så lämnar du över makten över dig till andra. Jag menar, om du har ett problem i din relation, inte du Anna-Karin, men om man har ett problem i sin relation, så säger man, ska du inte gå och prata med någon?
Ja, just det.
Ja, vem då? Min mamma? Nej, alltså någon som vet vad någon som kan något, parterapi då liksom. Abigail Schreier har ju ett exempel i boken på när hon skulle gifta sig och den terapeuten hon gick till säger, jag tror inte att du är redo att gifta dig. Och det ledde till att hon gjorde slut med sin terapeut då, tack och lov, och gifte sig. Men det är liksom en, det är så där den typen av, vi har liksom lärt oss att tänka på oss själva, på oss själva på det sättet. Och då är det också så att när man ska bedöma med sina barn, att man sätter barnen i terapi, att de ska gå till en och få en utredning, få en medicin. Det är liksom ett naturligt steg numera.
Ja, precis. Och det där, man kan ju då invända, men är det på sikt ett problem om barn går och får möts av det här psykologiserande pratet eller om de får terapi? För det, man kan ju också tänka sig att det inte spelar någon roll för vem de sen blir eller hur de sen lever. Men Schreier menar ju att det är ett problem, för om vi tittar på siffror över tid så skaffar man inte barn på samma sätt idag. Överhuvudtaget förefaller det inte som att man vill växa upp och börja det som kan liknas vid ett vuxenliv, där man börjar jobba, där man startar upp saker och ting och går vidare. Tittar man på siffror så unga idag har mindre sex, de dricker mindre. Kan ju vissa tycka att just det är bra, det sistnämnda i alla fall. Men allt det som handlar om att så att säga passera i riter, gå igenom någonting som tar dig så att säga vidare och öppnar upp dörrar till nästa fas i livet, tycks inte driva unga på samma sätt som det har gjort tidigare. Och det är ju märkligt. Jag tycker också det är märkligt. För det finns ju en annan parallell trend som vi verkar vilja göra gällande, att unga blir vuxna för snabbt. Alltså de introduceras på nätet i sammanhang och för bilder och för skeenden och för tankegångar som de är långt ifrån mogna att ta del av. Mm. Så att livet på nätet tycks samtidigt låsa fast dem i en bubbla där det riktiga livet aldrig riktigt tar fart och börjar. Man är rädd för det istället.
Det här tror jag tror att det hänger ihop med teknologi delvis. Att man får väldigt mycket via teknologin, men det är också så att du är hänvisad till bekvämligheter och nyttiga saker som du inte förstår. Till och med sådana här saker som att om du lämnar in din bil på verkstaden, så de använder ju en dator för att hitta det som är fel. Och många mekaniker har ingen aning om vad som är fel om inte datorn visar det. Så att det är det här grejen att du öppnar huvuden och kollar. Det är inte så man jobbar som mekaniker heller. Och det är väldigt mycket som är så i vår civilisation. Så den här känslan av kompetens som du kanske fick också förr i tiden, när du successivt blev äldre och äldre, det har vi inte riktigt idag. Om din telefon går sönder kan du inte laga den. Om din dator går sönder. Det är väldigt mycket som är bortom ens kontroll. Så samtidigt som vi är otroligt privilegierade och har allting serverat, så gör det också känslan av att du har kontrollförlust. Jag tror att det kan bidra här någonstans. Men det är hennes teori här, så finns ju också någonting som togs upp faktiskt av André Valdén i DN häromdagen. Läste du den texten? Hade rubriken "Psykisk ohälsa bland unga tycks öka i samma takt som pratandet om den ökar."
Han hade dock inte läst Schreiers bok.
Nej, det hade han inte.
Även om man skriver om precis samma sak.
Ja. Eller så har han läst den. Men det kanske var... Hon kanske är för höger.
Ja,
för att han skulle kunna erkänna det.
Men han hade ju tittat på en tv-program med Anders Hansen. Som för några år sedan slog igenom stort med boken Skärmhjärnan.
Han slog igenom innan det med Hjärnstark.
Okej. Okay.
Där man då blev liksom stark i hjärnan och träna. Man tränar kroppen, men du blir smartare.
Ja. I texten refererar han ett samtal mellan Anders Hansen och David Lagercrantz. Författaren David Lagercrantz. Under vilket Lagercrantz berättar om den väldiga ångest han kände, som har känt hela livet, men redan som mycket ung. Och jag uppfattar det som att han då återger hur själva talet om denna ångest som vällde fram inom honom också blev någonting som gav honom uppmärksamhet i familjen. Han blev någon genom att ha ångest. Utan ångest är man ingen i familjen Lagerkrans.
Och det här, jag har pratat om det här i, nu när det här sänds så har inte det avsnittet sänds än, men jag intervjuade Fredrik Svenius som har skrivit en ny bok som handlar om känslolivet och sådär. Men just det här, jag tog upp det här scenen också för jag tyckte det var intressant att David Lagercrantz beskriver då hur hans pappa, den giganten Olof Lagercrantz, DN-giganten, han plockar upp den lilla David i sin i sitt knä liksom, och så säger han ja, men han höll mig och sa: är du ledsen min gosse? Är du lite deprimerad? Det var som att jag ville bo i den omsorgen. Och då att han blev sedd i det blev då en, förstärkte hans ångest liksom, menar han. Och det är för då blir han ju bekräftad i den här känslan. Det var då han fick bekräftelse. Och min tolkning av det här, är ju snarare att han borde känna, eftersom han är en ångestnatur, borde han kanske kunna känna närhet till sin pappa, som kanske också hade det, den typen av natur, istället för att på något sätt förlägga liksom någon slags freudiansk ursprungsberättelse om ett barndomstrauma som sen liksom traderas och ska gå vidare, och att han känner att hans pappa hade empati för honom. Det var ju kärlek liksom. Så det var min tolkning av det, att många liksom skyller på sina föräldrar bakåt i historien när det gäller sånt där. Istället för att se det naturliga i det, att din pappa älskade dig så han plockade upp dig och använde det språket han hade tillgängligt.
Just
men,
det.
Men, ja.
Men jag tror att till den, just denna historia hör ju att väldigt många i familjen Lagercrantz hade olika psykiska indispositioner. Vilket gjorde att för att liksom sticka ut, skulle man sticka ut på något sätt, kan man ju tänka sig att man kunde sticka ut om man inte alls hade det. Men för att höra till så behövde man så att säga då känna något av den själsliga oro som de andra stora i familjen Lagercrantz också hade haft. Mm. Eller uttryckte parallellt. Men det som är klon i texten i DN är ju just ett ifrågasättande av om det verkligen är så att prata om det, som är Lagercrantz råd då, alltid är någonting som gör gott. Så där når ju Walden samma slutsats som Schreier, att just detta att tala om det, att älta saker och ting, att älta sitt inre själsliv, inte alltid gör att man mår bättre, tvärtom.
Vad är din erfarenhet? Alltså, hur gör du?
Nej, jag är absolut inte uppfostrad med att detta är någonting man pratar om. Absolut inte. Utan det själsliga jag kommer var nog okänd terräng, skulle jag säga. Och svårt att sätta ord på överhuvudtaget. Men jag är färgad av min samtid, så att nu ägnar jag ganska mycket tid åt att prata om. Jag pratar ju med dig bland annat om hur jag mår och sådär. Innan vi trycker på räck så pratar vi om vad vi har ångest över just nu. Ja. Så att absolut. Men däremot, jag försöker till, i mitt föräldraskap så försöker jag nog ibland vara lite strikt och säga när det gnälls. Och det är liksom, jag märker tendens att man faller in i det här att dra ett streck och säga att du har ingenting att oroa dig över just nu. Och så försöker jag liksom så här ordna situationen och förklara: så här ser det ut, så här kommer vi att göra, inga problem, det här kommer vi att greja. Så, och så stänger vi den dörren.
Men det är någonting, för jag uppfattar mig själv som en otroligt gnällig. Och jag känner mig väldigt gnällig i mitt privat, alltså sådär. Och det har ju, jag tror inte att jag är det i jämförelse med liksom, gemene man. Jag tror att jag är säkert ganska normal. Men det är ju för att jag också har en värdering som är kanske otidsenlig, och det är att jag tycker tycker att även när saker och ting är trist, när det är jobbigt, så ska du bara kunna göra det när det behövs. Och då när jag märker att jag känner mig gnällig, även om det bara är en känsla då, då blir jag sjukt irriterad på mig själv.
Mm.
Så att den, även om jag kan ha en upplevelse, jag har inte yttrat ett ord under en dag, men jag har känt, det känns som att jag har gnällt hela dagen, fast jag har varit bara med mig själv.
Ja, just
för
det.
Att jag har gjort saker som jag kanske inte hade lust att göra. Mm. Och då är det som att jag släpar med mig själv. Som att jag är ett litet barn, man släpar genom en butik ungefär då.
Mm.
Och sen betalar man i kassan och då är dagen slut och då kan man barnet få liksom sitta framför skärmen eller någonting. Och, men jag undrar ändå den här, för jag känner mig lite kluven där mellan två kulturer. Jag upplever som att vi kommer från en kultur där du ska inte gnälla. Du ska kunna bita ihop, du ska kunna göra det, du ska inte hålla på och säga åh vad det är jobbigt och jag orkar inte och det är så tufft och det är så här. Men nu är vi på något sätt har vi kommit till ett ställe där det nästan det förväntas av dig att du ska ha en liten sån där förfining på den emotionella planet nästan. Att kunna berätta om hur det känns på ett intresseväckande sätt eller att du har en att du är lite sofistikerad på det emotionella planet.
Mm.
Sådär. Nej, ja, men det är bra. Nej, det är bra. Det är liksom inte så. Du förväntas kunna ge lite mer än så.
Nej, precis. Och det, där i tycker jag det finns en intressant koppling till hur Schreiers bok och tes har tagits emot. Vem är det som bejakar den och var väljer man att tiga om att boken alltså har kommit eller inspelet har kommit? För att som jag förstår det så har till exempel New York Times har överhuvudtaget inte recenserat den här boken trots att den har legat på det samma tidnings bästsäljarlista över väldigt lång tid.
Så de vet att den finns?
De vet att den finns, de vet att väldigt många har köpt den och läser den och att den har slagit an någonting. Och de stora, om man säger då högerpoddarna, Jordan B. Peterson bland annat, Joe Rogan, kan man sätta det epitetet på honom? Jag vet inte.
Alla andra gör det. Jag tycker egentligen inte att han passar inte riktigt in där.
Nej, jag tycker inte heller det. Men just utifrån det då att som du sa, man brukar göra det. Där har Abigail Schreier varit gäst. Och fått väldigt mycket beröm också från kyrkligt håll. Tycker man att det här är liksom en bok i rättan tid då. Hon är ju också inne på i sina slutsatser att möjligen kan man tänka sig att den här trenden eller utvecklingen har kommit av att vi har blivit allt mer sekulära. Kyrkan har inte någon roll eller inte samma roll som tidigare i familjers liv. Den communityn man tillhör centreras inte kring kyrkan och så vidare. Och jag tycker det är intressant just utifrån vilka föräldratrender som då bejakas i olika kretsar av familjer. Och om man ser det på den politiska skalan samtidigt. Där just det du och jag talade om innan, det här med att man älter sitt själsliv och så vidare. Och att det kan vara det ska inte vara någonting att skämmas för att man går i terapi och så. Hör hemma mer då i den progressiva delen av, vad ska man säga, olika tänkbara livsstilar. Eller är jag ute och cyklar? Vad tycker du?
Nej, men jag tror det. Jag tror det har att göra med hur man ser på människan också. Och det går in i hur man ser på barn. Så ser du att människan föds, alltså barn är 100% goda.
Mm.
Men de kan förstöras av föräldrar, samhälle och av repression och liknande och trauman. Och det är det som sen lever vidare och det är det som förstör oss. Då handlar det ju om att du måste skydda barnen så mycket som möjligt från allt det. Så att de ska kunna komma fram till vuxenlivet så oförstörda som möjligt på något sätt. Och så då måste du ta bort alla vassa kanter och du måste göra sådär. Och då blir det ju också, terapi är ju då på något sätt att prata om det och sådär. När du medvetandegör så kan du också då hantera de krafterna och sådär. Och lära dig och få verktygen. Men en mer tragisk syn på människan om man går tillbaka, det är ju att när man agade barn förr i tiden när man trodde väldigt mycket på Gud. så var det ju, hängde det ju bland annat ihop med att vi föds med arvsynd. Så att du måste slå synden ur barnet. Så även om inte du vill slå barnet, så är det din plikt för att du älskar barnet. Nu tycker vi att det är en pervers syn. De flesta tycker det. Men jag tror att den är konservativa, eller mer ett annat sätt att se på det än båda dem, det är ju att ändå att det finns, även barn kommer med liksom, de tar med sig ett mörker, de föds inte bara, det är inte bara ljus hos barn, och därför så behöver du sätta hårda gränser för att socialisera in dem i människobyn, så att säga. Och det, då är det alltså inte så att det är gränsen i sig som gör barnen till föder det här mörkret hos barnet, utan det är tvärtom så att det är gränssättandet gör du av kärlek för att de ska kunna hantera vissa sidor, att de inte ska bli utåtagerande på vissa sätt, eller ja, och så att jag tror att det är två olika sätt att se på det där, och därför är också den här terapikulturen eller, och det här gentle parenting och det där, det är ju för att i grunden så är det ju samhället, systemet, strukturerna som är boven i dramat när man ser på världen på det sättet. Och på andra sidan så är det tvärtom så att det är samhället som är, och familjen och föräldraskapet, det är där du kan bli en hel människa.
Just det.
Genom de gränssättningarna. Du integreras i de här strukturerna, och det är det som är målet.
Men det finns en del i det som jag har lite svårt för att omsätta på det sätt som jag skulle vilja eller önska att jag vågade. För förslagsvis så ska man ju då som förälder, om man vill bereda barnet för att klara av vuxenlivet utan att vara rädd för allting. Alltså att man ska släppa iväg barnet, ungefär som det där klassiska scenen i Ronja när hon får lämna borgen och så ropar hon hit med lite farligheter. Och Mattis varnar henne för olika saker, vad hon ska liksom akta sig för. Och sen går hon naturligtvis direkt till de ställena för att testa på lite farligheter istället. För det gör man ju som barn. Och Schreiers förslag till föräldrar som läser det här är ju just att våga släpp taget. Våga skicka iväg barnet hemifrån, ta bussen själv, göra små ärenden. Alltså övervaka inte dem hela tiden. Det är för övrigt samma råd som Jonathan Haidt ger. För att liksom barnen ska inte, de ska inte ha en vuxen som håller dem i handen precis hela tiden, utan låt dem bara vara själva. Och då tänker jag så här, jag skulle önska, nu börjar mina barn bli stora, men jag skulle önska att jag vågade det ännu mer. Men det gör jag dåligt, eftersom det tillstånd vi befinner oss i just nu är ju att det faktiskt är så att det finns en hel del farliga saker som kan hända när du är på väg hem från skolan, när du står och väntar på bussen och så vidare. Och då menar jag med den typen av kriminalitet och övergrepp eller misshandelsfall som också har små barn som träffyta eller unga tonåringar. Jag tänker ju mycket på det som förälder. Givet var vi bor och givet vad som händer där runt omkring vi bor. Och då tänker jag så här till mig själv. Är jag då ett exempel på det jag tidigare i det här samtalet har kritiserat? Eller är det en rationell rädsla att ha?
Jag tänker också mycket på det. Och det svåra med de här råden är att när du är den enda som till exempel får för dig att ja, men det är klart mina barn ska kunna åka bussen själv. Men det är inte längre är så att alla barn gör det i det området till exempel. Att man har slutat för att bussen passerar någonstans där det är mycket sociala problem. Och då är man de enda barnen från ett annat område. Och då blir det som att då blir man villebråd kanske eller liknande.
Man utmärker sig utseendemässigt som en avvikare.
Precis, så då funkar inte kanske de där råden. Däremot så är det ju, så jag tror att de har generellt rätt. Men jag tror att man också ska vara, tyvärr så tror jag att man kommer inte sluta att övervaka barnen. För en sak som är annorlunda jämfört med tidigare tidsperioder är att du kan övervaka barnen också. du kan ha en klocka på dem så att du kan följa GPS.
Mm.
Och om du inte kan det men, och du dessutom jobbar, då måste du bara släppa det. Du måste bara, okej, du har klocka, kom hem klockan 4. Du går direkt hem efter skolan. Och det är inte det att du tycker att det är bra för dem att liksom testa själva och sådär, utan det är så det är. Det är så man måste göra. Jag gick till skolan själv såklart när jag var barn. Jag gick över en stor bilväg. Jag gick en genväg, man hoppade över 2 staket och sen hoppade man ner för en liten stenmur. Det var varje dag liksom. Och det var bara så det var. Det fanns ju inget alternativ till det. Från lågstadiet sådär. Och jag tänker på många filmer som har kommit från 80-talet och framåt. Stand by me var en sån film,
ja,
där de går längs med rälsen och hittar en död kropp och sådär. Det är liksom, allting som sker i den filmen är det är nästan som science fiction nu, fast då, jag vet inte, old fiction. Och även i den här Stranger Things, där cyklar barnen omkring hela tiden. Och det är också en sån där markör att, för en annan tid. Vilket det kanske inte är i Sverige i exakt samma utsträckning. Men just det här att du den här friheten som barnen i USA har blivit av med. Jag vet inte hur man skulle återskapa den. Och jag tror att i Sverige är vi snarare på väg mot en sån situation. Men vi är inte riktigt där än. Utan det är av olika skäl. I USA byggde de ju bort all möjlighet för fotgängare och cyklar i många städer också. Så då blev det av den anledningen väldigt svårt att låta barn göra saker själv.
Men jag tror att det är någonstans att man får som förälder navigera emellan att tillåta sig då vara vaksam ibland, försiktig ibland, men också övervaka sig själv i att inte begränsa sammanhang där man ändå, där det finns andra slags skyddsbarriärer eller personer som kan kontrollera, om det nu är i skolan eller vad det är. Men jag drar mig till minnes, du berättade din väg hem från skolan där som innehöll lite farligheter. Inte så jättestora, men ändå lite lagoma farligheter. När jag gick i 5:an så reste vi till Köpenhamn på klassresa. 3-4 dagar eller något sånt där. Och jag kan ju minnas hur vi fick bli släppta på Ströget. Vi ses om 2 timmar, unga. Kom tillbaka precis hit klockan 4. Och sen så släpptes vi iväg då. Det är ju helt, alltså, och då tänker jag så här, det är ju helt omöjligt att tänka sig att någon klass gör så idag med mellanstadieelever. Alltså vi gick på mellanstadiet. Jag hade ju som förälder, om jag fick en lapp hem där här är premisserna för skolresan, då hade jag ju ringt läraren och sagt: hur har ni tänkt här? Alltså jag hade blivit den som krävde mycket striktare ramar och mindre manöverutrymme för någonting som skulle kunna vara riktigt danande för en ung individ då. Så jag bara menar att det handlar om, man pendlar däremellan, när man måste ha en kritisk blick på sig själv också så att man inte skär bort allt det roliga och prövande för unga idag.
Det var en av barnens kusiner var hemma hos oss och då leker allt så häftigt. Han och min yngsta dotter, de är lika gamla, 5 år. Och precis när jag sa att vi pratade om att de alltid de lever rövare och de har båda ungefär den energin. Saker går sönder när de leker, alltid. Och nu var de ute och lekte. Och då sa jag bara, så länge ingen skadar sig så griper vi inte in, sa jag. Och så precis typ så 30 sekunder senare så hör man när han skriker. Då har han ramlat ner vid potatiskällaren och brutit benet. Så
nej.
Han har liksom sen haft gips och suttit i rullstol i typ en månad eller 2 eller sådär. Och en förälder, de har behövt vara hemma med honom och sådär. Men jag måste säga att slutet gott, allting gott. För att alla lärde sig något. Förutom jag då, jag fick bara bekräfta. För jag tänker att, för det där är ganska typisk miljö som jag lekte i när jag var barn. Med liksom lite stup, träd, man kan klättra, man kan slå sig. Och så länge inte skadan är permanent så är det, kommer du lära dig någonting av det. Rädslan gör, som du, om du inte har rädsla för sådana situationer. Jag tänker lite på när du ska återintroducera lejon till exempel på savannen. Det finns en underbar scen när de gör det med ett lejon. Och de filmar och, bara, och så står han, liksom den som har återintroducerat och som har uppfostrat lejonet. Han står liksom och säger nej, nej, du kan inte göra så här. Han är liksom, och det är lejonet har bestämt sig för att jaga en noshörning. Och det är ju det dumma. Alltså det finns inte en chans att ett lejon kan, noshörningen kommer döda lejonet. Men lejonet har inte fattat det. Och sen i nästa scen, bara en liten scen, då har liksom lejonet försökt att äta upp ett piggsvin. Så då ska de dra ut en så här jätte, så här en meters lång pigg som satt sig rakt genom tassen. Och det är bara han som får göra det då. Det är för de har inte lärt sig vad som är farligt och inte. Och lite så blir det ju med barn som aldrig fattar de här sakerna. Det finns inga stup. Utan på Leos lekland så är det ju mjukt överallt. Allting är liksom på något
och det
sätt.
Är hur många föräldrar som helst som står och bevakar allting. Ja, precis.
Och det var också en sån sak som Abigail Schreier tog upp, att familjestrukturerna har blivit mindre. Jag måste säga att hon pratade om då, om du har sex barn, då kan du kan inte göra de här sakerna. Nej. Du kan inte ha gentle parenting. Och jag måste säga att jag själv har märkt det med jag har ju bara 4 barn ungefär samma ålder, att jag tilltalar dem som grupp ganska ofta. Och det finns inte en chans att jag kommer be dem att berätta vad de känner i olika konfliktsituationer.
Nej.
Alla ska hålla käften ibland. Jag skiter vem sen. Ni ska bara hålla käften. Och liksom att man måste bara, ni ska gå dit. Det är liksom, det finns inget utrymme för förhandling, för ni är för många för det. Så då blir man den här, men då skulle man ju vilja säga att man var den här auktoritativa föräldern. Men jag tror inte att det går att särskilja från auktoritär, utan ibland
Nej, det
är du auktoritär, ibland måste auktoritet
för du måste
finnas.
Vara det.
Ja.
Men hennes tes med syskonen där är ju också att det är inte bara den effekten att föräldern inte kan adressera var och en, har inte tid att uppmärksamma var och en på det sättet, så säger hon. Men hon säger också att många syskon gör att de uppfostrar varandra. Alltså de äldre syskonen måste hjälpas, de förstår att en del av liksom, för att det här maskineriet ska löpa på, så behöver jag hjälpa min lillebror eller lilla syster emellanåt och så. Och det gör i sig då att de äldre steppar upp eller steppar in och tar ansvar och tonar ner sig själv. Då kan man ju tänka att det blir någon slags orättvisa inom den här lilla gruppen. Men
det här tycker jag är intressant det du säger med orättvisan. För det där var en diskussion jag haft med många om det här när vi fick lite fler barn. För att det är uppenbart så att det äldsta barnet kommer att få en annan uppväxt än det yngsta barnet. Och jag tycker inte att det är en orättvisa. Jag förstår hur man tänker. Det kan vara det. Och det är sådär. Men då ska det nog vara en annan
Det ger ju makt också.
Precis. Men det är också så här bara att är det en familj vi är, så innebär det att vi också håller ihop som en familj. Då har alla ansvar. Och då måste alla kunna göra saker utifrån sin kapacitet. Så att om du är det äldsta syskonet, ja, men då är det vissa saker du ska göra. Tough luck, du blev äldst. Jag brukar säga till vårt äldsta barn att det skulle du ha tänkt på innan du skaffade småsyskon. När hon får göra saker. För det är så orättvist. Bara så att hon ska förstå att livet är 100% orättvist i det avseendet.
Ja.
Och det finns ingenting hon kan... finns ingen kompromissutrymme i att hon är ett stora syskon. Det är bara så det är. Nej. Nu är ju både jag och hennes mamma stora syskon också. Så
jag skulle precis fråga om det. Det är ju samma för mig och min man. Vi är ju äldst också då. I våra syskonskaror. Det är
trauman vi bär med oss.
Ja, och jag är dessutom 2 veckor äldre än min man. Så att det är ändå jag är så att säga... den mest erfarna.
Just det.
Ja, precis. Så det inte är någon tvekan om det.
Men jag tänker en sak som är med den här boken som är hon tar upp som flera andra har tagit upp också, men som jag tycker är intressant, det är just det här att människor klarar saker. Du är med om någonting fruktansvärt. Du ser din, hon tar upp ett exempel om, du ser en soldat som exploderar framför dig. Israeliska armén så har de mycket lägre PTSD, och det man gör där är att du får 2 veckor där du får vila upp dig, sen ska du tillbaka i tjänst, du klarar det här. Och i USA så är det mer att nu är du också skadad för livet, och då pratar de om det på det sättet, som att det här är, nu är det här är liksom det stora. Och det här är också, man går tillbaka till människor som har varit med om saker för länge sedan, och uppfinner trauman idag mycket. Att man, det är som att alla måste ha den här upplevelsen av det.
Ja, för hon pratar ju om, eller ger exempel på det här med förträngda minnen, som var en trend tidigare, av att man liksom kunde locka fram trauman som man kanske inte visste då att man hade varit med om. Men med den effekten att vissa kom att uppfinna trauman som egentligen inte alls fanns där. Därför det var ett sätt att förklara olycka eller saker man kände och så. Och om jag förstår det rätt, så det är en bok hon attackerar hårt, eller sån här annan bästsäljare på samma tema, heter The Body Keeps the Score. Jag tror inte det har varit någon bok som har slagit brett här i Norden. Men tesen i den är då, precis som i förträngda minnen, att om du är med om någonting hemskt, om du ser någonting hemskt, om du i din närhet erfar någonting som är riktigt förfärligt, så kommer det kanske inte lämna minnen i ditt sinne, men det lämnar minnen i kroppen.
Kroppen
så
att
du kommer, ja, i kroppen, precis. Om du har ont i en axel, så kan det vara ett minne från det hemska som du var med om när du som 7-åring såg någonting hemskt hända utanför din bostad eller någonting sånt. Mm. Och Schreier menar då att det där är nonsens helt enkelt. Det finns
det
inget sånt.
Det har man egentligen, men tydligen gör man inte det. Vi lever i vidskepliga tider eller sånt där.
Ja, nej, men det hänger ju ihop med det exemplet du tog där med posttraumatisk stress och så. Alltså att där man kan överdriva frekvensen av det, eller driva upp frekvensen av det, genom att intala den drabbade att du kommer troligen att känna av detta för resten av ditt liv. Det här kommer lämna märken i dig. Mm. Medan om man säger då, förväntar sig att du ska kunna komma hoppa upp i sadeln igen och fortsätta. Och vi finns här för att hjälpa dig när du försöker eller när du kommer tillbaka. Den sistnämnda där ger en mycket bättre prognos för att personen i fråga faktiskt också ska kunna återvända till livet fullt ut.
Mm. Det är, om man kollar på hur mycket folk var med om förr i tiden, så skulle i princip alla haft PTSD. Alltså, jag tror att en tredjedel, nästan alla kvinnor, eller så gott som alla kvinnor, hade åtminstone 1, 2 eller 3 barn som dog innan de var 4 år. Jag har inte exakta siffran framför mig nu, men det är liksom, det är så här, bara en vanlig upplevelse för, som en kvinna, eller som man då, men det kanske var större för kvinnor eftersom de ammar och har varit de primära vårdgivarna när det gäller barn. Och att barnen dör inte, du hinner få en relation till barnet innan det dör. Det är liksom, om det sker någon idag, så är det ju liksom någonting som är en livsavgörande händelse. Och det skedde nästan alla kvinnor förr. Då skulle alla kvinnor gått runt och haft PTSD. Mm. Och all död man såg, människor som dör, människor som skadas, det skulle också då ha lett till det här. Men det gjorde det inte. Antingen är det då en lögn, att det egentligen så var alla människor så här skadade psykologiskt på ett sätt som vi inte är idag. Eller så är det så att vi kanske inte är så, vi klarar av saker. Det betyder inte att du gillar att vara med om hemska saker, men du klarar att vara med om det utan att bli patologiskt störd av det. Att du klarar att gå vidare och leva livet ändå. Och det är hela det här språkbruket om förträngda minnen, och att vi egentligen går och liksom har trängt ner saker, tryckt ner saker och sådär. Om man har trauman som bärs i kroppen, då får man ju en känsla av att man är bräcklig också. Man blir rädd för vissa saker. Om du kommer vara med om vissa saker, hur kommer det här påverka mig? Det här går in också i hur man har pratat om våldtäkt ibland, till exempel. Att Å ena sidan så är vi väldigt så att vi ska hjälpa kvinnor och att vi vill att även kvinnor som i andra länder inte är, att den typen av våldtäkt som inte erkänns i andra länder, man ska hjälpa kvinnor på olika sätt. Å andra sidan så måste kvinnor leva upp till ett manus här av att det var så fruktansvärt. Jag säger inte att det inte är det, men det finns också många som är med om det, givetvis, med tanke på hur många kvinnor som har varit med om det, som tycker att det var fruktansvärt, men de har också gått vidare och det är inte trauma som de lever med, utan det är en dålig, någonting hemskt som händer dem, och sen gick de vidare. Och det är samma sak som är att se sina barn dö, att det är erfarenhet som väldigt många har haft och sen har livet fortsatt. Och jag säger inte det för att släta över, men jag tror liksom att det är motsatsen till hur man ser på det inom terapikultur, och snarare skulle förstärka den här,
ja, precis,
negativa upplevelsen och låta det definiera ditt liv.
Mm. Och hon har någon formulering där hon säger att det vi håller på att göra är att uppfostra en generation av emotionella hypokondriker. Mm. Vilket är till skada på både individnivå men också på någon slags samhällelig nivå. Eftersom vi då därigenom håller ner oss själva och håller ner våra barn från att klara av sådant och växa och göra sånt där som, ja, skulle vara till glädje både för dem själva och för en större grupp individer. Mm. Den positiva sidan i allt detta är ju att det här är också någonting som man kan göra någonting åt. Det är inte någonting som det kostar vansinnigt mycket att ändra på. Det här är en attitydförändring snarare som ligger till grund, som skulle kunna ligga till grund för att man försöker häva då den här flodvågen av unga människor som söker sig till terapi och som där kanske föräldrarna är med och tackar ja till medicineringar som förstärker en problematik och som försvagar den unge att så att säga gå i närkamp med livet och vad livet innebär. Så att det finns en bot här och den ligger hos oss själva, och det tycker jag är liksom det fina budskapet i Abigail Schreiers bok.
Och det var allt för oss på Under all kritik för den här gången. Kul att ni är med och lyssnar på oss. Fortsätt gärna skriv till oss på underallkritikpodd@gmail.com. Vi hörs om en vecka igen.